Varmt välkomna allihopa som är här till vår termins första samtalotek. Samtaloteket, för er som inte vet det, anordnas av flera kyrkor här i Göteborgsområdet tillsammans med Räddningsmissionen, tidskriften Nord och Navigatörerna. Och vi har som tur att vi får vara här på Condeco helt gratis. Så om det är så att man känner i någon pausen att man, ja men en extra kaffe vore nice, ja men köp det då. Det stödjer dem och de stödjer oss helt enkelt. Temat för terminen, det är Follow the Money. Och i det temat så vill vi utforska pengar och värde. Vad värderar vi i vårt samhälle idag? Hur har pengar med det att göra? Vad är ett gott liv enligt vårt samhälles normer? Och så vidare. Ikväll så leds vårt samtal av Mikael Kurkjalle om själen och pengarna. Och vi kommer ha tre stycken föreläsningspass följt av tre stycken diskussionspass. Så en kvart ungefär föreläsning följt av en kvart diskussion vid grupperna. Är man inte tillräckligt många vid sitt bord, då kan man ju kolla om man vill ansluta till ett annat bord för att det ska bli tillräckligt bra diskussioner. Här på Samtaloteket så vill vi provtänka. Vi vill ha högt i tak och ha låga trösklar. Vi kommer inte hit med svaren, eller erbjuder inte svaren i alla fall, utan vi vill vara i frågorna tillsammans. Så varmt välkommen Mikael Kurkjalle att leda oss ikväll.
Ja, vad trevligt att vara här äntligen. Det var en himla bökig resa hit. Alla tåg mellan Uppsala och Stockholm var inställda. Så att det blev ersättningsbussar och det blev gnälliga tågvärdar och taxichaufförer och annat. Så att jag hade pulsen ganska högt upp innan jag landade ungefär halvvägs någonstans i Hallsberg. Började komma ner i puls lite grann. Men det är kul att vara här och konceptet är väldigt annorlunda mot det jag är van vid. Jag är relativt rutinerad föreläsare, men jag har aldrig känt mig så spontan och vad ska jag säga, improviserande som jag gör idag. Det här konceptet för mig 15 gånger 15 gånger 15 gånger 15 är helt nytt. Men jag tänker att vi hjälps åt med det här. Och jag träffade Melker på höstmötet i Bjärka Säby, tror jag att det var. Och han var vänlig nog att bjuda in mig hit idag och jag är tacksam och glad för detta. Jag heter Mikael Kurkjalle, det har ni hört några gånger nu. Och jag är kulturantropolog och gjorde mitt antropologiska fältarbete hos ett amerikanskt urfolk. Indianer sa vi för några år sedan utan att rådna. Men det har blivit mer politiskt sensitivt, märker jag. Min dotter säger allt åt mig. Pappa, använd inte i-ordet, säger hon. Men jag gjorde mitt fältarbete där i ett reservat som heter Pine Ridge hos ett folk som heter Oglala Lakota, som är ättlingar till hövdingar som Red Cloud och Crazy Horse. Ni känner säkert till dessa hövdingar och ledare. Och där gjorde jag då ett längre fältarbete under 90-talet och skrev en avhandling som handlar om etnopolitik i Pine Ridge-reservatet. Men under den tiden så blev jag också införlivad och adopterad av en traditionell Lakota-familj. Och där jag fick mycket av min, så att säga, ja, min religiösa skolning egentligen fick jag av min Lakota-bror som var medicinman. Sen kom jag tillbaka till Uppsala, disputerade 97 disputerade jag, och sen så blev jag docent så småningom. Och jag ägnade mig också åt frågan om hedersrelaterat våld ett tag. Jag debatterade det ihärdigt i olika sammanhang efter mordet på Fadime Sahindal. Och sen så har jag haft en livslång dragning till de andliga existentiella frågorna som aldrig har lämnat mig i fred. Sen jag var ett litet barn så har det alltid hängt med. Och jag kan verkligen stämma in i det som jag tror att Ola Sigurdsson en gång sa, att kristendomen är för mig inte plåstret utan såret. Någonting som hela tiden skavt i mig. Och som jag inte egentligen har längtat efter, men som har liksom pockat på. Så att den andliga aspekten har funnits med hela tiden. Och sen 2013 så är jag också anställd nu som forskare och omvärldsbevakare vid kyrkokansliet i Uppsala. där jag har fått en ganska så fri och öppet mandat. Och den bok som jag skrivit som heter När själen går i exil, det är resultatet av de spaningar som jag har gjort. Ja, det var liksom ingressen. Och jag tänkte ta min utgångspunkt här i de resonemang som är för i den boken. Och jag tänkte köra tre pass och det blir ganska improviserat hur långa de blir. Och jag tittar på min mobil då och då för att ta lite tid på koll på tiden. Men jag vill börja ändå med min människosyn innan vi kommer till det här med värde och pengar. Så vill jag säga någonting om min människosyn som jag inte tror är särskilt originellt eller så spännande, men ändå, det måste ändå redovisas. Och det är att jag tror att människan är, ska vi säga, exet i skapelsens ekvation, den okända enheten, den art som vi har allra svårast att foga in i den här, i den struktur, i det system som världen ändå är. I ekosystemet så har olika arter olika funktioner. Det var så som Charles Darwin beskrev arterna i arternas uppkomst. Inte som kroppar utan som funktioner. Vem har funktionen gräsätare? Vem har funktionen asätare? Vem har funktionen rovdjur? Och ändra ner på mikroorganismnivå så fanns det helt enkelt en slags uppsättning av roller som kunde intas av olika arter. På den afrikanska savannen så intogs rollen gräsätare av till exempel gnuer och antiloper. På den amerikanska prärien så intogs motsvarande roller av bisonoxar. Men rollerna fanns där och någon måste inta dem. Men i den här fördelningen av roller så har arten Homo sapiens ingen självklar roll att spela. I bästa fall så åsamkar vi ekosystemet liten skada. I värsta fall, som i vår tid, en fruktansvärd skada. Men vi går liksom inte riktigt att begripliggöra i ekologiska termer. Så vi är ett bekymmer för planeten som vi bor på. Och inte nog med det, vi är också ett bekymmer för oss själva. För det är också så att vi är dessutom medvetna om att vi är konstiga. Vi är medvetna om att vi är ganska missanpassade. Och i människan så blir skapelsen liksom självmedveten. Materian blir självmedveten i människan. Någonstans efter Big Bang så förtätas atomerna i en sån konstellation som tänker, jag finns. Det är ganska hisnande. Materian vet om sin egen existens och börjar titta på sig själv liksom utifrån. Och vi vet ju inte när det här händer. Rent historiskt, det finns liksom inga historiska belägg för att detta har inträffat, men det måste ha inträffat. Men alla myter som vi känner till spinner kring detta tema. I första Moseboken, i våran skapelseberättelse, den judisk-kristna skapelseberättelsen, så kan vi läsa om när Eva tar av den förbjudna frukten och äter. Och hon bjuder också Adam, sin man, att äta. Och det som då händer det är att då blir de medvetna om att de är nakna. De såg att de var nakna. Och då blir de blyga inför varandra. Det som händer i det ögonblicket det är att människokroppen inte längre bara är den plats där erfarenheten äger rum. Utan människokroppen blir också ett objekt för den egna erfarenheten. Vi ser oss själva utifrån och vi börjar bedöma oss själva utifrån. Och där förlorar vi den självklarhet som vi sedan resten av våra liv längtar efter. Det är därför vi sitter i lotusställning på tysta retreater eller sitter på en bergstopp någonstans i Nepal och fryser 20 år. I längtan efter att få bli närvarande i våra kroppar, att inte se oss själva utifrån utan vara närvarande i livet. Det som Lale sjunger, jag var nära, jag var där. Hur underbart var det, hur underbart var inte det. Den känslan av närvaro som de små barnen har, den förlorar vi när vi lämnar Edens lustgård bakom oss. Och jag tror att den längtan är en absolut väsentlig del av det mänskliga predikamentet av vad det innebär att vara människa. Att vara människa är att vara bristfällig och därför längtande. En annan grundtanke som jag vill också fokusera innan vi går vidare, det är tanken att människan som det finns antytt i det jag sagt, är att människan inte är bara en art, en biologisk art, utan människan är någonting annat, en slags förhoppning, en dröm om någonting annat. Sigmund Bauman, som är en klok, eller var en klok gammal filosof och sociolog, ni känner säkert till hans texter, några av er, och gör ni inte det så kommer ni säkert någon gång innan ni är 6 feet under att stöta på hans texter, för han är en mycket inflytelserik tänkare. Han skriver i en av sina böcker, tror det är Postmodern etik, att människan har än så länge bara existerat in potentia, som en ännu inte realiserad möjlighet. Människan är ett löfte som väntar på att infrias. Människa är ett verb på väg någonstans. Människan har en riktning. I den kristna traditionen så har människans mål ett namn, och det är Kristus. Det är benämningen, namnet på den vi ska bli, den vi innerst inne är. Kristus är Guds signatur i människans innersta. Och jag tror den här tanken att människa är en slags tillblivelseprocess är någonting som... Alltså jag plockar upp det där för att det är en sån universell tanke. Hos Lakota-folket så har man två olika ord för namn, för man, och två olika ord för kvinna. Det ena ordet för man, det är Wichasha. Och det är alla pojkar som inte dör. Alltså alla pojkar som blir könsmogna och blir män. De blir helt enkelt Wichasha, därför att det är ett biologiskt tillstånd. Och det som krävs för att bli en Wichasha, det är att man tillförs vatten och näringsrik kost, får hyfsad sjukvård och vad det nu är, tak över huvudet. Och samma sak med flickor. För att gå från en Wichinchala, en flicka, till att bli en Wia, en kvinna, så krävs det egentligen bara att man blir omhändertagen av det samhället man lever i, att man får mat och vatten och annat. Så det är någonting vi alla blir. Men så har man också begreppen Wichacha för man och Inuchcha för kvinna. Och ändelsen Hcha betyder att någonting slår ut i blom. Blomma Wanachcha. En knopp som realiseras. Det som blir verkligt, det som realiseras. Och grundtanken hos Lakota är helt enkelt att ja, vi kan leva och vi kan bli gamla. Vi kan bli gråhåriga och vi kan bli helt enkelt gamla människor. Men det finns ingen garanti för att vi förverkligar den inre möjligheten vi bär på. För det krävs det någonting annat än näringslivskost. Och nutritionister och dietister och vad det nu är, det krävs också andlig näring. Och just den delen av vår mänsklighet har vi varit extremt dåliga på att ta hand om, tycker jag, i det västerländska samhället. Vi är väldigt bra på att ta hand om våra kroppar. Många av oss bär på små klockor runt armen, så vi vet exakt hur många steg vi har tagit, hur många kalorier vi har förbränt under dagen. Vi har koll på vårt body mass index och annat. Och gymmen är liksom våra nya tempel. Vi håller oss i hyfsat god form på det sättet. Däremot, de icke-mätbara aspekterna av det mänskliga är vi ofantligt mycket sämre på, därför att vi helt enkelt inte har ett bra språk för det. Men alla kulturer, inklusive vår egen, har vetat egentligen att det här är en väsentlig del av att vara människa. Vi har fortfarande vissa lämningar kvar i vårt språk. Karaktärsdaning, moralisk fostran. Allt det här känns ju 30-tal när man pratar om det idag, eller hur? Det känns fruktansvärt förlegat. Karaktärsdaning, moralisk fostran. Men det vittnar om en tid där vi visste, ja, det räcker ju inte att bara få mat och vatten och sitta framför en platt-tv och scrolla Netflix-serier för att bli människa. Det behövs kanske någonting annat. Det handlar om en slags människoblivande. Och det här tror jag är någonting som en intuition som finns har fångats upp i alla religiösa traditioner som jag känner till. Att vi måste bli människor, vi måste tillföras någon typ av andlig näring vid sidan om den här biologiska, fysiska näringen, mat och vatten och allt det där andra. Och då är frågan, vilka existentiella resurser har vi att tillgå i ett samhälle för att bli människor i en andlig bemärkelse? Det är klart, det här resonemanget, den frågan bygger på att ni köper den här bilden överhuvudtaget. Ni kan säga att nej, men jag tror inte på det där. Jag tror inte på att det finns någon sån aspekt, utan vi blir nog bara människor bara automatiskt. Och så samlar man på sig lite erfarenheter, och det är möjligt att det är på det sättet. Men jag tror faktiskt att det finns en klokskap ackumulerad i de andliga traditionerna som det moderna samhället har av olika skäl underlåtit att ta tillvara egentligen. Och vi har också delvis förlorat språket för att förstå det. Så jag tänker mig att den intuitionen att människan måste odlas, att det finns ett människoblivande, att vi måste gå från att vara biologiska män och kvinnor till att bli andliga män och kvinnor, att det ligger något i det. I och med att det finns i så många olika traditioner. Det finns en djup sanning där om oss själva. Och jag tror också att det är någonting som vi faktiskt erfar, även om vi saknar språk för det. Och det har att göra med själen som en kvalitet. Själen är inget vetenskapligt begrepp. Jag föreläste i Stockholm för några månader sedan och så kom det fram en man och sa att men finns själen egentligen? Det är klart att det är en rimlig fråga att ställa av en person som har skrivit en bok om själen. Finns den eller finns den inte? Och jag tror att det är lite grann som det är med liksom, vi vet när musik är besjälad och vi vet när den är själlös. Vi vet när en middag är besjälad och när den är själlös. Vi vet när vi möter en människa som en själ och när vi möter en människa som en kropp. Hur vet vi det? Ja, det finns inga yttre mätinstrument för att slå fast att vi har gjort det. Men vi vet det. Precis på samma sätt som vi vet att vi älskar eller att vi vet att vi är förälskade. Att vi älskar någonting. Det vet vi. Det finns inga belägg för det, men det vet vi med samma tvärsäkerhet som vi vet att det tar 3 timmar med tåget från Stockholm till Göteborg. Men vi mäter den kunskapen och den vissheten på ett annat sätt. Så min fråga egentligen är, vilka existentiella resurser har vi att tillgå i vårt samhälle för att bli människor? Men också lika viktigt, vilka hinder lägger sig i vägen? För jag tror det finns massor med hinder som lägger sig i vägen för vårt människoblivande. Känns det här, Melker, som en bra punkt att samtala om den frågeställningen? Ja. Alltså min fråga är väl dels om ni köper hela tanken om att människa är ett verb, att Sigmund Bauman har rätt att människan är ett löfte som väntar på att infrias. Att människan bär Guds avbild i sig, som man säger i den kristna traditionen. Men att den avbilden kräver någonting speciellt för att också förlösas. Alltså helt enkelt att det krävs ett människoblivande. Och att i klokare kulturer än vår egen så har man haft en slags människoutbildning. Och då är frågan helt enkelt, vilka existentiella resurser har vi att tillgå idag för att odla oss själva, inte som kroppar, för det har vi gymmen till, men att odla oss själva som andliga varelser? Och vilka hinder lägger sig i vägen för vårt andliga människoblivande? Så.
Då ska vi se. Då kan ni börja liksom avsluta era diskussioner och samtal, så ska vi få lyssna på pass nummer 2 av Mikael.
Ja, nu blir jag nyfiken på vad ni har sagt. Men det får inte jag veta, för det hinner vi inte. Utan jag bara fortsätter där jag var i stort sett. Människoblivande. Och det som jag brukar prata om när jag är ute och föreläser de här frågorna, det är liksom de djupgående trenderna som påverkar oss alla, oberoende av om vi bor i Göteborg eller i Stockholm, om vi är eller i Thailand eller vad vi kan tänkas bo. Alltså djupgående strömmar i samtiden. Jag ska inte fördjupa mig i dem, jag ska nämna dem därför att de har så djupgående effekt på oss. Och en av dem är fragmentisering. En avsaknad av meningsbärande berättelser. Och det är någonting som ni har hört nästan till leda. Och det är nära sammankopplat också med individualiseringen. Att helheter bryts ner i mindre bitar. När jag fortfarande för 20 år sedan så kunde jag säga vilken som var årets bästa album. Om någon frågade mig vilken var den bästa plattan 1989. Så kunde jag fundera en stund och säga, ja men det måste ha varit den och den. Idag vet jag inte, därför att jag lyssnar på Spotify-listor. Där låtarna är, liksom, så jag möter mig som lösryckta ur sitt redaktionella sammanhang. Samma sak med tidningsartiklar läser vi som aldrig förr. Men vi läser dem lösryckta ur sitt sammanhang. Man kan säga att 1900-talet, som känns oändligt långt borta nu, var massans århundrade. Det var stöveltramp och det var stora grupper som skanderade slagord. Det århundrade som vi lever i nu är mycket mer av svärmens århundrade. Där vi är en svärm som snabbt flockas kring ett speciellt ämne och sen snabbt bryts upp igen, som rör sig som en slags en bisvärm, en svärm som rör sig liksom, ansamlas kring någonting och snabbt löses upp. Det finns liksom inte samma uthållighet längre som tidigare. Det kanske inte alls är dåligt, det är inte det jag säger. Men det är ett nytt sätt att organisera sig, mer fragmentiserat. Det blir mer av allt och allt går snabbare. Det här påverkar oss enormt djupgående, det förhöjda tempot i samtiden och också det faktum att det blir mer av allt. Vi som sitter i det här rummet idag har det ofantligt mycket bättre materiellt sett än vad någon människa någonstans i världen hade det på 1700-talet. Inte en kung, inte en kejsare någonstans i världen kom upp till våran materiella standard som vi har, vi vanliga medelklassmänniskor idag. Det är ett oerhört överskott på saker och ting. Men det är också ett oerhört uppsnabbat tempo. Och det här märker vi hela tiden. Vi kan själva välja till exempel att skruva upp tempot på poddar eller på talböcker och annat. Jag har en god vän till mig som lyssnade på Ove Wikströms Långsamhetens lov på dubbla hastigheten. Är det faktiskt sant? Man vrider upp det lite grann så att det ska anpassas till samtidens tempo. Det värsta är att jag förstår honom. Så är det. Men det räcker med att vi tittar på gamla tv-serier och sådana filmer som vi uppskattade i våran ungdom, så är det ju rena sömnpiller idag. Eller hur? Va? Tempot är outhärdligt långsamt. Så att allting har gått snabbare. Och det här gör ju också att de aspekter av tillvaron som kräver tid, som kräver långsamhet, som inte går att effektivisera, det är också de som blir mest lidande. Alltså det andra, det är bra att det går snabbt. Det är bra att jag slipper att sitta och fylla i räkningar manuellt varje månad eller gå ut och ta upp pengar på bankkontoret som man gjorde ännu på 80-talet när jag kom till Uppsala. Man stod i kö för att ta ut sina 300 kronor från bankkontot. Det tog ju en himla tid det där, så nu är det otroligt mycket smidigare. Så att snabbhet är ganska bra när det är bra. Att vi får snabbt en diagnos om vi hittar en knöl på kroppen som inte borde finnas där. Eller att vi snabbt kan skicka hjälpsändningar till någon del i en olycksdrabbad del av världen till exempel. Men däremot så blir det ett bekymmer när den här snabbhetsideologin invaderar de delar av livet som inte går att snabba upp. Som har följt sin egen organiska tid. Till exempel sådana saker som relationer. Som behöver sin tid. Barn behöver tid i oändlig mängd av sina föräldrar. Whisky måste lagras. 22 år kan det ta. 18 år, 25 år, you name it. Det tar en himla tid, för det annars blir det ingenting. Och just de aspekterna som tar tid, som inte låter sig effektiviseras, är häpnadsväckande ofta de aspekter som har att göra med kvalitet. Kvalitet kräver tid. Och det är just de delarna av våran samtid som blir mest lidande. De aspekterna av livet som kräver tid. Och där skulle jag definitivt också säga att det som vi kallar för andlighet. Och säger vi andlighet så är det ingen som riktigt vet vad det är. Men alla kan vi ana oss till det. För vi kan känna igen det när vi ser det. Vi kan se den andliga kvaliteten i musikstycken, i konstverk, i människor. Det är någonting vi kan erfara och det här är någonting som också kräver tid. Och i våran samtid som på många sätt är ganska fantastisk och har gett oss en längre medellivslängd än någonsin tidigare, så är det just de här delarna som blir mest lidande. Jag tror också att man kan se på ett samhälle som en... Ett samhälle kan man säga är som en drivbänk där vi odlar olika aspekter av den mänskliga repertoaren. Alltså, och när en människa föds till världen så har vi en ofantlig uppsättning av möjligheter var och en av oss. Att bli någonting, att utveckla olika sidor hos oss själva. Men olika kulturer premierar olika aspekter av den mänskliga repertoaren. Om vi har en kultur som till exempel premierar, belönar aggressiv maskulinitet, så är det aggressiva, självhävdande män som också når längst, som får helt enkelt de största belöningarna. Det byggs in ett belöningssystem i samhället. Så att vi blir de vi odlar egentligen. Och jag funderar ibland kring vad är det vi odlar i dagens samhälle? Vilka aspekter av det mänskliga är det vi odlar hos oss själva? Vilka tillåts vi vara? Vilka sidor av, av den mänskliga repertoaren är det som premieras i våran samtid? Jag tror inte att det är sådana saker som eftertänksamhet eller långsamhet egentligen, utan det är någonting annat. Det är nog mycket konkurrens, det som vi kallar för kaxighet, att hävda sig själv, vassa armbågar. Vi kan tycka att det är negativt på ett sätt, men det är samtidigt det som hela belöningssystemet går ut på. Bland alla de roller som vi har haft i tillvaron tidigare så har det viktigaste kanske varit att producera saker och ting. Det har vi människor alltid gjort. Genom jakt och insamling och genom att odla saker och ting och tillverka redskap och bygga våra hus. Den aspekten av den mänskliga tillvaron blir mindre och mindre, får mindre och mindre utrymme egentligen. Väldigt få av oss idag är skapande människor egentligen. Hos Navajo-folket i sydvästra USA så är alla människor i det traditionella samhället konstnärer. Det är det naturliga sättet att vara. Alla människor bidrar till att försköna världen på olika sätt. Så finns det en liten grupp excentriker som inte är konstnärer. Jag vågar drista mig till att säga att det är nästan tvärtom hos oss. Det är de här excentriska individerna med spretigt hår och skägg och någon basker på huvudet. Där har vi konstnärerna, de lite udda existenserna. Medan mainstream, det är sådana som inte egentligen är särskilt skapande. Ja, det är förstås en förenkling, men jag tror att det ligger någonting i det. Och jag tror att helt enkelt att vi blir de vi tillåts vara. Och den roll som framförallt som finns kvar för oss idag, när maskiner i allt större utsträckning tar över produktion, när oerhört få av oss är involverade i att producera någonting överhuvudtaget egentligen. Jag har inte egentligen gjort särskilt mycket i mitt liv. På ett sätt. Jag har tillverkat, jag har snidat lite grann och gjort lite tavlor och målat och sådär. Men väldigt lite jämfört med mina anfäder och anmödrar som har tillverkat enorma mängder med saker. Smörknivar och mattor och väggbonader och lakan och skjortor och allt som man har tillverkat. Jag har inte gjort något egentligen. Jag har tänkt saker och ting. Jag vet inte hur hållbart det där egentligen är. Jag har tänkt saker och ting, flyktiga tankar och flyktiga idéer. Men det som vi fortfarande har kvar när vi inte längre så tydligt är producenter, det är rollen som konsumenter. Det är den viktigaste uppgiften vi har som samhällsmedborgare, att konsumera. Och det gör vi också på ett sätt som vi aldrig gjort tidigare. Vi har aldrig konsumerat så mycket som vi gör nu. Vi slår nya rekord varje år i konsumtion. År 2012, det är nu 10 år sedan, så kastades 300 000 datorer om året från företag och myndigheter. Och i privata hushåll nästan lika mycket. Så ungefär 500 000 datorer kastades varje år. Och det är klart att 2012, det är rena stenålder med dagens mått mätt och med det tempo vi lever i idag. Så idag är det mycket, mycket mer. Det går åt ungefär 2 ton råvaror för att tillverka en dator. Vi kan föreställa oss vilken fruktansvärd förstörelse det är. Och det ekonomiska system som vi lever i, det kräver liksom produktion och konsumtion och destruktion i en allt snabbare cykel hela tiden. Men vad är det då som får oss att konsumera så mycket? Hur kommer det sig att vi konsumerar över 1 miljon nya mobiltelefoner varje år i Sverige, trots att alla människor har en mobil idag? Det finns ju inte ett behov längre. Alltså produktionen täcker ju inte längre våra behov, men det fyller våra begär. Det skapas begär och så finns marknaden där för att producera någonting för att fylla dessa begär. Och frågan är, hur håller vi igång dessa begär? Jo, det är genom att se till att vi aldrig är nöjda. För en nöjd människa är en dålig konsument. Det kan man väl säga som en tumregel. Om jag är nöjd med det jag har så känner jag ingen större incitament eller drivkraft för att konsumera någonting nytt. Och hur ska vi då hålla igång den här missnöjet? Hur ska vi odla missnöjet? För det är ju väsentligt att kunna odla missnöjet hos oss. Och det är det som marknaden också går ut på. Att först odla ett missnöje med det vi har och sen fylla det här missnöjet, så att säga lindra missnöjet med att fylla det med nya typer av produkter. Om ni tycker att det låter cyniskt så kan man säkert formulera det på ett mer sympatiskt sätt. Men själva logiken tror jag faktiskt gäller. Och när det gäller produkter så är ju ett sätt då att se till att vi vill ha mera och någonting nytt. Det är att bygga in det som man kallar för planerat åldrande i produkterna. Jag vet inte om ni känner er bekanta med begreppet, men första gången som jag tror att det här dök upp, det var i början, någon gång på 1920-talet, glödlampstillverkare i Tyskland. som till sin förskräckelse upptäckte att deras glödlampor som de hade tillverkat inte gick sönder. De höll, alltså man tillverkade nya och de låg och samlade damm i lagren därför. Det fanns inget behov egentligen av nya glödlampor därför att de gamla var så förbaskat bra kvalitet. Och då stände man träff i ett hemligt möte, en slags kartell som bildades där man bestämde sig för att slå fast vad en rimlig livslängd för en glödlampa skulle vara. Hur länge ska den hålla? Vi måste bygga in åldrandet i den. Masken dold i blomman, bådar blommans död, sjunger Carl Michael Bellman. Vi måste plantera in den här masken i blomman redan från början. Och då bestämde man sig för en rimlig livslängd för en glödlampa och sen gick den sönder. Jag hade problem med ugnslampan i spisen här. Min fru har tjatat på mig 2 år nu att vi står med ficklampa och lyser. Är det färdigt än? Ja, ni vet. Men jag tycker, men det funkar ju. Va? Alltså, värmen funkar och lampan är okej. Det är tråkigt, men det funkar med ficklampa också. Men till slut så känner hon, nej, det är dags att skaffa en ugnslampa. Och jag tänker, okej. Och jag har ju bytt den här 100 gånger, så ni förstår, det är inte så korkad jag inte. Utan jag har ju bytt själva lampan, men det är något annat som är fel. Och då kontaktade jag Uppvit i Uppsala. De kom ut och tittade på den och sa, ja, den är ju 10 år gammal nu, spisen. Va? Så att det är klart att, ja, det är kanske dags. Va? Men jag tänkte, med 10 år, det är ju ingenting för en spis. Och de lyckades ju fixa det åt mig. Men det är klart att någonstans är det uppenbart att livslängden idag är en helt annan än vad den var för 30 år sedan. Mina föräldrar hade ett kylskåp som höll i 45 år, tror jag. Sen var det ju, när man hittade liksom de här djupfrysta ärtorna längst in i frysen, så var det som en liten tunnel liksom, av is. Men det höll i alla fall. Så att man bygger in åldrandet i produkterna, och det här gäller allt. Det gäller datorer, det gäller skrivare, det gäller bilar, vad ni vill. Så är det en förväntad livslängd som är mycket, mycket kortare idag än tidigare. Och det är ett sätt att se till att vi ska byta ut de produkter vi har. Ett annat sätt att odla vårt missnöje egentligen, det är genom design, genom mode. Och då bygger man inte in åldrandet i produkten som sådan, utan man bygger in den i våra preferenser. Det som föråldras, det är inte produkten, utan det är smaken som föråldras. Jag har fortfarande bilder på skolfoton från 70-talet, när jag gick i skolan i Jakobstads gymnasium och högstadiet. Det är rena freakshow, alltså titta på de där bilderna, hur vi såg ut. Men vi kände oss snygga. Och det var ett mode som idag är fullständigt utdaterat. Men jag tänkte att, men det var faktiskt, jag tyckte en gång i tiden att det här var snyggt. De här enorma kragarna, storblommiga skjortor och vida byxben. Jag tyckte att det här var snyggt, och det tyckte vi alla. Vad är det som har hänt? Jo, det är att smaken har föråldrats. Och varför? Jo, därför någon har manipulerat oss. Någonstans är det någon som har gått in här och jobbat i oss som gör att vi tycker inte längre att de byxor vi köpte förra året håller i år, trots att de materiellt sett fortfarande är funktionella. Och det är det som är slags planerat åldrande som byggs in i antingen i produkten eller i smaken. Marknaden har idag en slags hegemonisk status i våran tillvaro. Alltså helt enkelt att marknaden har monopoliserat vårt sätt att tänka. Den har koloniserat hela vårt liv. Och då menar jag inte bara marknaden som ett system för att byta varor och tjänster och fastställa värden på en öppen marknad. Utan marknaden som en hel slags kosmologi, ett sätt att förstå tillvaron. De som är observanta av er märkte att jag sa för kanske en kvart sen så pratade jag om existentiella resurser. Ett ganska effektivt ord. Men vad är det för konstigt ord? Existentiella resurser. Det är hämtat direkt från ekonomin. Och varför hämtar jag det därifrån? Därför jag hittar inga andra ord längre. Därför att jag är själv så formad av ett ekonomistiskt tänkande. Inom antropologin så pratar vi om en spillover-effekt, en slags överskottseffekt, där ett tänkande som hör hemma i en del av tillvaron, till exempel en marknadsplats, där man fastställer värde utifrån principer om tillgång och efterfrågan, när den logiken sipprar ut från marknadsplatsen och börjar sippra in i kyrkan eller in i sociala relationer eller i familjen, då händer det någonting, då har vi en slags kolonisation. Och jag skulle säga att marknaden har koloniserat vårt tänkande så till den grad att vi inte längre riktigt kan, att vi har fått allt svårare att frigöra oss ifrån den. Och det här tycker jag hotar egentligen integriteten i det privata livet, i familjelivet och i kyrkan. Jag tänker mig också att i alla samhällen så finns det ett symboliskt centrum där man hämtar upp metaforer och bilder för att tolka livet som helhet. När vi var jägare och samlare så hämtade vi upp våra bilder för att förstå tillvaron från jaktens och insamlingens värld. Vi förstod hela kosmos som en slags interaktion mellan himmel och jord, de olika grundläggande principerna i tillvaron. Vi tolkade våra sociala relationer utifrån de relationer som vi såg mellan djuren där ute. Därför kunde vi säga att vi är hjortar och de är vargar. Alltså vi hade olika klanbeteckningar, olika totemdjur. Vi modellerade och tolkade det sociala livet utifrån det liv som vi såg där ute. Vi var intimt sammanlänkade med skapelsen som helhet. När vi blev jordbrukare så fortsatte vi att hämta upp våra metaforer från det organiska, men nu från jordbrukets värld. Och vi har fortfarande kvar sådana bilder i vårt eget språk, vissa lämningar från den tiden som inte är särskilt långt borta, när de flesta av oss var jordbrukare. Vi pratar till exempel om från ax till limpa. Som man sår får man skörda. Skilja agnarna ifrån vetet. Det är bilder som är hämtade från jordbrukets värld som vi sedan applicerar för att tolka mer abstrakta och sociala processer. Det som har hänt nu under det senaste århundradet är att det blivit en gradvis förskjutning av vårt symboliska centrum från det organiska mot två närbesläktade områden. Och det ena är ekonomi och det andra är teknologi. Det är där vi hämtar upp våra bilder idag för att tolka tillvaron som helhet. Jag lyssnade på en konsult en gång när en av mina döttrar gick på dagis. Så var det en konsult som var inhyrd där och sa att här på dagis så producerar vi mjukvara. Det är barn ifall ni undrar. Och jag tänkte, vad kommer en sån bild? Hur är en sån bild möjlig att tänka på de här små barnen som mjukvara? Ja, man tyckte att det var lite käckt och lite häftigt, va? Men det sättet att tänka har sipprat in så till den grad att vi idag inte kan tänka egentligen på vår tillvaro överhuvudtaget utanför de ekonomiska termerna. Sigmund Bauman skriver i en bok som heter Konsumtionsliv så här. Det mest framträdande draget hos konsumtionssamhället, hur omsorgsfullt det än döljs eller mörkläggs, är att konsumenterna förvandlas till varor. Och jag skulle nog säga att det är de två rollerna som egentligen är kvar. Konsumenter och varor. Det är de rollerna vi hela tiden växlar mellan. Det är därför som mina två vuxna döttrar, när de gick ut gymnasiet så hamnade de på Arbetsförmedlingen och fick inga jobb. Givetvis, men de fick träffa konsulter och konsulterna skulle lära dem hur man odlar sitt varumärke. Och vad säger man till en ung människa när man säger att du är ett varumärke? Ja, man säger att du är en vara. Det är ju det som det betyder. Du är en vara. Och vad är en varas uppgift? En varas uppgift är att attrahera köpare. Det är en varas enda uppgift, det är att attrahera köpare. Och vem skulle köpa just dig? Elisabeth, eller Kalle, eller Olle, eller Stina? Vad har just du som gör att någon skulle vilja köpa dig? Ja, du måste odla ditt varumärke, ditt USP. Ditt unique selling point som gör att du blir attraktiv bland alla andra varor som ligger ute nu. Jag tycker det är en fruktansvärd människosyn. Jag tycker den är fasaväckande. Och man kan tycka att jag är överkänslig, men jag blev väldigt provocerad när mina döttrar kom hem första gången från Arbetsförmedlingen och berättade det här, att det var det de skulle lära sig. Att de skulle lära sig att bli varor. Och att de skulle lära sig att attrahera köpare. Och tror ni mig inte i den här beskrivningen, om ni inte känner igen det, så ska jag ge bara några axplock på olika typer av boktitlar de senaste åren. Och det här är autentiska boktitlar. Och jag vill inte säga någonting om författarna eller böckernas innehåll. Det är mycket möjligt att det är bra böcker, så det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter titlarna. Sälj dig själv och ta betalt. Ett starkt personligt varumärke, din vassaste konkurrensfördel. Marknadsför dig själv, hur du paketerar din kompetens till en säljbar produkt och sen du ett varumärke. Alltså det har trummats hem i oss så länge nu att vi har svårt att tänka och utanför detta. Och därför ser jag själv, jag arbetar på Svenska kyrkans nationella nivå, på kyrkokansliet. Och jag ser hela tiden hur det här sättet att tänka sipprar in. Hur man egentligen talar om församlingsmedlemmar som en slags konsumenter. Vi producerar tjänster, livsvisdom, lite underhållning. Och så har vi då en konsument som kommer. Och jag vill inte låta raljerande, men det ligger väldigt, väldigt där nära under ytan. Och det blir allt svårare att hitta också ett annat språk. Nu ska jag titta hur vi ligger till. Jag har en liten stund till. Ja, alltså vi har, skulle jag vilja säga, vi får allt svårare att hitta några andra roller än de av konsumenter och producenter. Och den här marknadens expansion är inte bara kosmologisk, alltså i vårt sätt att tänka och tolka världen, utan jag tror också att den är rent rumslig. Alltså att marknaden breder ut sig rent rumsligt. När jag kom till Uppsala 1984... så kunde jag gå från, om jag gick från centralstationen i Uppsala in till Stora torget och det regnade, ja då blev man blöt. Varför det? Därför man gick under bar himmel. Inga konstigheter, så är det när man går på öppna gator. Men går jag samma sträcka idag så kan jag gå torrskodd nästan hela vägen från centralstationen till Stora torget. Och vad beror det på? Jo, därför att man har glasat in ganska stora kvarter. Och då har man döpt om, de kallar för gallerior. Vi har Svavagallerian och Sankt Persgallerian och Forumgallerian. Och det är smidigt, man kan gå torrskodd där inne och det är rumstempererat och behagligt. Men det som händer när man glasar in ett kvarter, det är att man omdefinierar den här ytan till en kommersiell zon. För att på en öppen gata så kan du vara trubadur eller uteliggare. Eller tiggare, eller flanör, eller vad som helst. Du kan gå runt och skrota på öppna gator och torg. Men när du glasar in dem så omdefinieras de här till kommersiella zoner. Och då har vi egentligen bara en legitim funktion att vara där, nämligen som konsumenter. Köp en kaffelatte eller en skjorta på Dressman eller någonting annat. Men det är i den funktionen du är välkommen. Och sen så stänger man dörrarna till det här kvarteret som tidigare var öppet. Därför att butikstiderna, ja, man stänger när det är stängningsdags helt enkelt. Så på det sättet så expanderar marknaden också rent rumsligt. Med samma logik har man också skapat en design som kallas för exkluderande design. Och det är lika gräsligt som det låter. Det är helt enkelt offentliga platser och möbler och sånt som designas på ett sånt sätt att man ska exkludera människor, och framförallt en viss typ av människor. Det finns till exempel bänkar, Uppsala centralstation, Malmö centralstation, som är konstruerade på ett sånt sätt att de lutar lite grann så. Och det är ganska glansigt material, så att det enda sättet att sitta där är att man får spjärna emot med benen för att hålla sig kvar på bänken. Man kan sitta där i 5 minuter kanske, men det är inte särskilt bekvämt. Man sjunker inte ner och läser Jean-Paul Sartre i den här fåtöljen, utan det är en kort stund och så drar man vidare. Och det går definitivt inte att lägga sig ner. Man har också byggt bänkar som har armstöd, men den egentliga funktionen är också att förhindra människor från att lägga sig ner. Och vem skulle kunna tänkas lägga sig ner på en bänk på Malmö centralstation? Är det Sveriges ärkebiskop eller någon framgångsrik företagsledare? Knappast. Utan det är en viss typ av människor man bygger bort från det offentliga rummet. Det är de man vill exkludera. Så det är helt enkelt platser som är byggda för snabb cirkulation. Så jag skulle säga att marknadens expansion är inte bara här inne, utan den är faktiskt rent rumslig där utanför. Nu vet inte jag när jag började, Melker. Hur ligger vi till här nu? Ska vi ta en paus igen då? Okej. Vilken fråga ska jag skicka med nu då? Ja, alltså jag tycker att det är intressant att tänka på vilka... Låt mig då uppehålla mig en liten stund vid det. Vilka bilder av det mänskliga har vi? Vi vet när alla inom idrottspsykologin så ska man visualisera, man ska gestalta någonting. Inom gestaltterapin ska man också gestalta någonting, vem man kan bli. I den kristna traditionen så står det i skapelseberättelsen att människan är skapad i Guds avbild. Till sin avbild skapade han henne. Människan är skapad i Guds avbild, och det innebär att Gud som avbild finns i människan. Det är en ganska hisnande tanke. Den kristna tanken finns också tanken om att Kristus är en slags inre bild av människan som väntar på att förlösas ur oss alla. Att det finns en Kristuslikhet i oss. Det är en bild av vad det är att vara människa. Som på något sätt skulle dra oss i en viss riktning. Om vi tänker på det sättet, om oss själva. Att nej, jag är inte en tarvlig individ. Utan det faktiskt finns någonting inom mig som av olika skäl inte tillåts komma ut. Det är en bild av människan. En annan bild av människan, det är att vi är konkurrensvarelser. Jag tittar på en serie som heter Billions. Jag vet inte om ni har sett den. En fantastisk tv-serie som går tillbaka till grundtanken att människan egentligen är en kapitalist. Och att det är det som människans inre väsen. Det var också den grunden för egentligen för nationalekonomin. Den tanken om människan som en nyttomaximerande individ. Det är en bild av människan, vad vi egentligen är. En annan är att vi egentligen är Kristuslika, eller att vi egentligen är djupt empatiska. Och jag tycker att det är värt att fundera kring det. Vilka metaforer och bilder har vi för att tolka det mänskliga? Vilken typ av berättelse skulle vi kunna tänka oss för en framtida berättelse om vad en människa är? De av er som inte har fått barnen kommer säkert att få det så småningom. Och det kanske vilken bild skulle ni vilja förmedla till era barn av vad det är att vara människa? Vad är det som man ska locka fram hos oss? Vilket sammanhang ska man foga in sig i? Ja, det är öppna frågor, men ni är säkert smarta nog och pigga nog för att hugga tänderna i dem. Så vi gör så. En kvart får ni på er. Det som jag pratade om här nu innan pausen eller innan diskussionen, det var det här med marknadens hegemoni, alltså en slags monopolisering, hur många olika språk ersätts av ett enda, hur vi liksom allt mer tycker jag fastnar i en enda förståelse av tillvaron. Och jag skulle säga att för mig så är sekularisering inte det viktigaste med sekularisering. För mig, det är inte att man slutar att tro på Gud, utan det är att man helt enkelt förlorar tillgången till olika gestaltningar för att förtolka människolivet. Och det här kan vi ju diskutera. Jag förstår att det är liksom en svår fråga att slänga, eller svårt påstående att bara slänga ut så här, men det är för mig egentligen kärnan i det. Och jag ska försöka liksom illustrera och närma mig det resonemanget utifrån ett exempel från ekonomisk antropologi som alla som läser ekonomisk antropologi får läsa någon gång på A eller B-kursen. Och det är ett exempel av det som kallas för sfärekonomi. Alltså olika sfärer. Och ett av de mest kända exemplen, det är av en antropolog som heter Bohannon. Nu minns inte jag hans förnamn, men Bohannon, han beskrev TIV-folkets sfärekonomi på 1970-talet. Och TIV-folket lever i Västafrika. Och som många andra traditionella folk som innan kolonisationen kom och liksom sabbade för de flesta på den här planeten, så hade man en sfärekonomi som innebar att man helt enkelt inte hade allsyftespengar, all purpose money. Utan man hade helt enkelt olika typer av logik för olika nivåer. Låt mig ge ett exempel. Hos TIV-folket så finns det tre olika utbytessfärer. Och nu tar vi helt det här hypotetiskt, för det viktiga inte i det här sammanhanget exakt vad som byts i dem. Men säg att en sfär, där byter man grönsaker mot varandra på en marknadsplats. Det är dessutom ett verkligt exempel. Då kan man säga att ja, men ett kilo potatis går att byta ut mot ett halvt kilo morötter. Åtminstone i år, därför att nu är tillgången sådan att det är rimligt att växla in si och så mycket potatis mot si och så mycket morötter. I nästa utbytessfär, så på nästa nivå, så har man till exempel djur. Då kan man byta ut en kamel, kan gå att växla in mot fem getter. Det innebär helt enkelt att värdet i en kamel går att översätta till värdet hos fem getter. Och så rör man sig på nästa nivå där man har rituella objekt, rituella föremål. Så att inom de här sfärerna, om vi tänker det som liksom, jag tänker på det som cirklar som ligger på olika nivå, inom en sån sfär så har man det som kallas för konverteringskanaler. Det innebär helt enkelt att det går att konvertera, byta, växla in, översätta värdet hos den varan till värdet i den varan. Därför att det är samma typ av värde. Potatis och purjolök och morot, det är samma typ av värde. Därför går de att byta mot varandra. Däremot så kan man inte byta mellan sfären. Det går inte att byta, översätta värdet hos purjolök eller potatis till värdet hos jätter. Därför att det är helt orimligt, det är en helt annan typ av värde. Och så här har man rört sig med olika typer av värdeskalor. Och vi har ju fortfarande kvar vissa lämningar i vårt eget språk. Vi säger att kärlek kan inte köpas för pengar. Det påståendet det grundar sig i att det finns ett konverteringshinder här. Kärlek är ett värde, men det går inte att växla in i ett monetärt värde. Jag vet inte om det stämmer. Jag hoppas att det är så. Så pass romantisk är jag fortfarande. Jag hoppas att det inte går, men det vet jag skjutsingen. Men alltså, och sen så det som hände i TIV-folkets ekonomi var det som händer i alla traditionella ekonomier när den vita mannen kommer och liksom meddle, kolonialmakterna kommer in. Det är att det kommer in entreprenörer. Och det som entreprenörerna gör är att de skapar konverteringskanaler mellan de här olika nivåerna. Man hittar helt enkelt ett sätt att göra alla värden översättningsbara till alla andra värden. Och det gör man med hjälp av ett lösningsmedel som heter pengar. Pengar är det som upplöser alla kvalitativa skillnader. Det är ett lösningsmedel som gör att alla de här olika värdena går att konvertera till varandra. Och när man inför pengar så bryter man ner alla kvalitativa skillnader. Och de enda skillnaderna som finns kvar är skillnader i kvantitet. Men alla kvalitativa skillnader är borta, egentligen. Det är liksom det som är pengarnas logik. Och det som händer då skulle jag säga, det är egentligen samma sak med i det moderna samhället så upplöses de kvalitativa skillnaderna. Alltså värdehierarkier upplöses. Och jag tror att det här är förenat med stor fara. Den 25 augusti 2017, inte särskilt länge sedan, så fördes 5 papperslösa barnfamiljer bort av ett 30-tal poliser under ett familjeläger arrangerat av Svenska kyrkan i Malmö. Kommer ni ihåg det här? Ja, några av er kommer nog ihåg det. De här papperslösa familjerna hade då hittat en slags fristad. Barnen fick leka runt och springa runt och leka sommarliv och vara de barn de skulle få vara. Men de här familjerna vistades illegalt i Sverige och var papperslösa. Och det kom till polisens kännedom att de fanns där. Och man grep dem och förde bort dem från det här familjelägret. Och det är klart att det höjdes en del röster mot detta. Jag förtvivlade röster. Att det var liksom ett brott mot de här människorna. Men polisen svarade med att ja, det finns inga fredade zoner enligt svensk lag. Det finns inga fredade rum. Alla rum är likadana. Det finns inga kvalitativa skillnader mellan det rummet och det rummet. Och rent juridiskt och lagligt sett så finns det inte mycket tjafs om, tror jag. Det är säkert, polisen gjorde säkert rätt i den bemärkelsen att de följde lagen. Det finns ingen kyrkofrid i Sverige. Det finns inget helgat kyrkorum. Men det som händer, det är att även om det är juridiskt korrekt så är det någonting som händer med ett samhälle som inte längre uppmärksammar de kvalitativa skillnaderna. Där människor inte kan träda in i ett rum och få vara någon annan. De här barnen, de här papperslösa familjerna är alltid papperslösa. De får aldrig vara någonting annat än papperslösa. Jag ska komma tillbaka till en poäng, för jag vill trumma hem den ifall den inte går hem. För jag vill vara tydlig på den punkten. Men det som det handlar om här helt enkelt att den kvalitativa skillnaden mellan olika rum håller på att upplösas. När jag var pojke, och det känns väldigt länge sedan, men för mig så känns det som igår. Vi gick inte ofta i kyrkan. Mina föräldrar var lite så här konventionskristna. Min farfar var präst och min pappa hade alltid dåligt samvete för att han inte var mer kristen. Och vi skulle konfirmeras och göra de här sakerna så. Men det som jag minns att vi gjorde, vi tog alltid av oss mössa när vi kom in i kyrkan. Det var liksom omöjligt att som pojke träda in över tröskeln utan att ta av sig mössan. Därför att det var en otroligt viktig markering på något sätt. Och jag fattade det aldrig intellektuellt och jag fattade fortfarande inte intellektuellt. Men känslomässigt så var det en väldigt viktig markering. Och det som det handlade helt enkelt om var en rituell markering. Det som riterna gör, och det vet vi när vi läser religionsantropologi, riterna fungerar som ett sätt att inrama mänskligt beteende. Och det finns många typer av inramningar. Och det som man gör när man skapar en inramning, det är att man skapar ett rum, antingen ett fysiskt rum som ett kyrkorum, eller ett rituellt rum där man kliver in och tillåts vara någon annan än utanför. Ett bra exempel på den typen av riter, alltså nu pratar inte bara om religiösa riter utan överhuvudtaget mänskliga riter, det är maskeraden. Ni har säkert varit på maskerad någon gång. Och det är så att när man sätter på sig, man klär ut sig till Dracula eller vad man iklär sig för dräkt, och så går man till den här maskeraden, då vet man att nu träder man in över en tröskel in i ett rum där man tillåts vara någon annan än utanför. Och inte bara tillåts, det är också påkallat. Man kommer ju inte in till en maskerad och diskuterar sitt taskiga förhållande till exempel. Utan på en maskerad har man kul, och har man inte kul så går man därifrån. Det finns liksom inte, det är av eller på egentligen. För man kan inte sitta och diskutera politik eller någonting sånt iklädd en Pippi Långstrump-kostym. Utan där måste man ha roligt. Däremot går man på en middagsbjudning så är det också en rituell inramning. Men det sätter andra, en annan inramning för det. Och vi kan också på Alla hjärtans dag eller på en bröllopsdag så kan man transformera det egna köksbordet. Man tar bort till en rituell yta, man tar bort vaxduken, sätter på mormors gamla linneduk, tar fram fina rödvinsglas, tänder levande ljus och skapar ett rum där man kan träda in. Och det som man gör när man träder in i det här rummet är att man aktiverar en annan sida hos sig själv och i sin relation. Och det här är någonting som vi all människor, vi bär med oss den kunskapen att vi måste etablera dessa alternativa rum. Därför att det här vanliga rummet tillåter oss inte att leva ut alla de här sidorna. Vi behöver tillgång till många olika rum för att få gestalta de olika sidorna av vår mänsklighet. Det är också när vi ska berätta till exempel en saga. Det var en gång, säger man. Den lilla frasen, det var en gång, skapar redan där en tröskel som gör att vi kliver in i ett annat rum. Det var en gång, och då förväntar vi oss drakar, prinsar och prinsessor. Vi säger inte det var en gång ett budgetunderskott. Eller hur? Utan det skapar en slags förväntan på att vi går in i ett annat sätt att lyssna. Och den här förmågan att odla de här olika sidorna av det mänskliga är så grundläggande. Och jag skulle också säga att det är för mig ett tecken på en slags fattigdom när vi går miste om de här sidorna. Hos Lakota-folket som jag har bott hos så har man till exempel, trots att det är ett litet lokalsamhälle och i det reservat där bodde kanske 20-25 000 människor då vid den tiden, alla känner alla, det är gardinerna flaxar, man tittar, man skvallrar, man vet precis vad folk har för sig, och det är precis samma småaktighet som i vilken annan småort som helst. Men det som de hade där, de har ett släktskapssystem som gör att man träder in och ut ur olika roller. Till exempel så jag är adopterad av en familj. Så med mina systrar så har jag då ett respektförhållande. Jag förhåller mig respektfullt till dem. Men däremot med mina svägerskor, med min Lakota brors fru till exempel, så kan jag skoja. Då har jag en joking relationship. För barn har en väldigt respektfullt förhållande till sina föräldrar, men det är mycket, mycket, mycket mer lättsamt förhållande till sina mor- och farföräldrar. Alltså, och det här är inbyggt i systemet, så att under en och samma dag så får man aktivera många olika sidor av sig själv. Det utvecklar en speciell typ av mångfald egentligen i de här småskaliga samhällena. Nu ska jag inte sväva ut för mycket, men det här är för mig en viktig poäng med de här kvalitativa skillnaderna. Jag ska också ge ett exempel på en jultradition som jag bär med mig från min uppväxt. Och det är möjligt att någon annan också har snubblat över det, för det är något som går på SVT klockan 11 på julafton. 10.55 så börjar det på SVT, och sen klockan 11.00 i svensk tid, alltså klockan 12 i Finland, så utlöses julfriden. Från Åbo domkyrka. Är det någon som har lyssnat på det här? Nej? Och det är inget konstigt. Ni behöver inte känna er generade. Man kan göra annat än sitta framför tvn på julafton. Men det som man läser då varje år sedan 1300-talet från Åbo domkyrka, det är följande ord. Imorgon, det är alltså det här, nu på julafton läser detta, imorgon syftar på juldagen. Imorgon vill Gud infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest. Och var det därför förty härigenom en allmän julfred kunngjord och påbjuden med åtvarning till en var att denna högtid med tillbörlig andakt fira och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande. Medan den som häremot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda. Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg. Alltså först så slår man fast vad det här handlar om. Nu går vi in i en annan tid, en kvalitativt sett annan tid än den som vi hade igår. Och jag skulle säga det är det här som utmärker, som gör att som mitt stora bekymmer med sekulariseringen, det är just fattigdomen i den. Att den utplånar inte bara de kvalitativa skillnaderna mellan olika rum. Alla rum är likadana. Man liksom det finns inga tydliga trösklar och markeringar. Alla tider är likadana. Helgerna har avskaffats. När jag växte upp så fanns det fortfarande söndagar. Jag minns de här med vemod, de här dagarna när det var stängt. Ingenting var öppet. Allting var liksom stängt. Världen tog ett paus. Någon slags kollektiv. Det finns fortfarande kvar i den judiska traditionen med sabbaten. Men det är just den känslan av att man går in i en kvalitativt sett annorlunda tid. Och jag skulle egentligen säga att det är samma grundläggande logik som ligger bakom den utplåning av de här skillnaderna som bland annat bakom alla andra. Det är abstraktioner som pengar som utplånar de här skillnaderna. Ja, jag känner att jag är rambling lite grann. Men låt mig ge ett exempel på trumma hem ett exempel. Och det är från Lakota-folket som jag har arbetat hos. Där har man en reningsritual som heter Oinikarapi. Och den äger rum i en sweat lodge, en svetthydda. Och det är en hydda som är formad som en korg, en upp- och nervänd korg. Den är ungefär så hög. Och det finns en ingång till den. Och sen så, ja. Och utanför den här så finns det en eldstad där man hettar upp stenar. Och inne i hyddan, som är cirkelformad, inne i hyddan så finns det en fördjupning i mitten. Och den här riten går helt enkelt ut på att man hettar upp de här stenarna en och en halv, två timmar utanför i den här elden. Och när stenarna är rödglödgade, då börjar riten. Då klär man av sig sina kläder. Och i min familj, min Lakota-familj, så deltar också kvinnor i riten. Och då är avklädandet rituellt. Man behåller alltså kortbyxor och linnen och sånt på sig. Men det är en slags rituell nakenhet man går in i. Och så går man in i den här hyddan med sol så sätter sig. Och medicinmannen sitter alltid till höger om ingången. När alla har hittat sina platser, alla sitter med korslagda ben runt fördjupningen i hyddans mitt. Så bär man in de här stenarna i hyddans i gropen i mitten. Man har först fyra stenar och sen tre stenar till. Då har man de sju riktningarna. De horisontella riktningarna. Himlen, jorden och sen centrum. Så det är sju riktningar i Lakota för folkets universum. Och sen så lägger man på resten av stenarna. För hettans skull helt enkelt. Och när det är gjort så fäller man ner, stänger man dörren och sen så blir det fruktansvärt hett. Och så öser man vatten över stenarna, det blir som ett bastubad helt enkelt. Men man sitter väldigt trångt, man kan liksom inte fly undan, man sitter med stenarna liksom en halv meter ifrån sig. Och så sjunger man och ber i ett par timmar. Och sen så småningom så öppnas dörren och man röker den heliga pipan och sen så kryper man ut och klär på sig igen. Så det är en väldigt enkel rit i grunden, men det som jag är ute efter här, som det som jag vill illustrera, det är helt enkelt den kvalitativa skillnaden mellan inträdet och utträdet. Därför när man går in i den här hyddan så tar man av sig sina kläder, men man tar också av sig sina yttre identiteter. Allt det där som vi tror att vi är, kristna och män och kvinnor och medelklass och akademiker och homosexuella och heterosexuella, vad det nu är vi tror att vi liksom, som vi är i den här världen, det är vi ju, allt det här är vi ju, våra sociala identiteter. Men det klös av om man kliver in i en djupare dimension av sin egen existens. Man helt enkelt går tillbaka till det som Lakota kallar Ikche Wichasha, sanna människan. Och Lakota talar också om det som ofödda barn. Så att eftersom hyddan är moderjords livmoder, den är formad som en havande kvinnas mage, så är vi som är där inne är foster, oskapade. Så man går tillbaka till sitt eget ursprung helt enkelt. Och där möts man, för i det ursprunget så finns det inte greker eller judar, män eller kvinnor, kristna eller muslimer, utan där finns det bara det mänskliga råmaterialet. Och sen efter riten så klämmer man på sig och så går man ut och så går man tillbaka till en värld av skillnader igen. Det är en väldigt, väldigt kraftfull ritual, och det fanns ingen kraft som för mig var så integrerande som den här, därför det krävdes liksom inte... Jag behöver inte läsa hyllmetrar av litteratur för att komma in i det här sammanhanget. Det krävs bara min kroppsliga erfarenhet av hettan, så förstod jag. Och där så delade man någonting väsentligt med varandra. En väldigt viktig aspekt av det här var också att inne i den här hyddan så kunde man... Jag såg unga män till exempel som var väldigt tuffa och macho utanför hyddan, som kunde sitta inne där och gråta och liksom visa upp en helt annan sida av sig själva i det här rituella rummet. Och det är det som riterna gör, de etablerar liksom en plats där vi kan vara människor på ett annat sätt. Och just den här tillgången till de andra sätten att vara människa på tror jag är absolut väsentliga. Och därför tror jag att det är livsfarligt, åtminstone för mig som arbetar inom kyrkan, när jag ser de här tendenserna att marknadens språk, det homogeniserande språket, det enda sättet att tolka och förstå tillvaron, när det börjar sippra in också där, så finns det till slut inga fristäder kvar. Och jag tänker just att vi har ett väldigt starkt behov av en fristad där vi kan vara någonting annat, där vi kan ses på ett annat sätt än i världen utanför. Och det var precis det som de här flyktingfamiljerna, de papperslösa barnfamiljerna nekades, nämligen möjligheten av att för ett ögonblick träda in i ett annat rum. Jag är svårt att förklara det här, men jag tror att ni förstår. Jag nickar när ni nickar, så att det känns betryggande. Och det här är, för mig så är det besläktat, nära besläktat med pengarnas hela logik. Det är egentligen det. Så nedbrytningen av skillnader, det enda språket som växer fram, utplåningen av kvalitativa skillnader, en språklig utarmning egentligen. Och jag tror det här är någonting som vi hela tiden måste bevaka i de sammanhang där vi är, att inte falla in, om vi arbetar på dagis eller i en kyrka eller inom kultursfären eller vad det är, att inte falla in i ett sätt att tala om tillvaron som om det vore en frågan om utbyte av varor och tjänster. Vi måste helt enkelt, tänker jag mig, bibehålla en annan förståelse av vad det är att vara liksom människa. Det här vet jag inte om det är någon fråga egentligen som det kan mynna ut i. Men eventuellt så skulle man inte kunna diskutera ändå. Finns det något sätt att återupprätta de här kvalitativa skillnaderna? Dels så kan man ju fråga sig om ni håller med mig överhuvudtaget. Det är ju en tänkbart att ni inte alls gör det. Och gör ni inte det så vill jag gärna höra varför. Men om ni håller med mig så kan man ju ställa sig frågan. Finns det några platser, eller finns det något sätt att, så att säga, återupprätta de här kvalitativa skillnaderna? Eller blir det liksom stockkonservativt att säga mössan ska när man går in i kyrkan? Hamnar vi liksom på den lite banala nivån? Eller finns det något sätt att upprätthålla och bibehålla kvalitativa skillnader som gör att livet blir lite rikare? För det är ju det som det är. Språket är ett system av skillnader. Och utan de skillnaderna så blir det tillvaron platt. Ja, men jag slänger ut med den frågan, så får ni prata om det en liten stund. Klockan är 8 snart.
Jag tror att vi får ta den med oss hem härifrån istället. Tack så jättemycket för att du kom hit, Mikael. Och tack till alla er som kom hit. Och varmt välkomna nästa gång. Följ gärna på typ Facebook-sidan eller sådär för att se exakt datum. För det har jag inte i huvudet just nu. Men tack så jättemycket, Mikael.